Nu ska vi titta på det här att Jesu korsgärning faktiskt sammanfattar evangeliets hela innehåll. Man kan säga att evangeliets budskap summeras i Jesu gärning på korset eftersom den inkluderar de absolut mest centrala delarna i evangeliet. Nu säger visserligen Bibeln att talet om korset är en dårskap för världen, alltså alla otroende människor. Vilket innebär att de människor som inte är intresserade tycker att det här är rena dumheterna. Men för den som lyssnar till detta budskapet om korset så ger det kraft i tron. Och det ser vi i första Korinterbrevet kapitel 1, vers 18. Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och det som Jesu korsgärning tydligast vittnar om är några saker som jag tar upp här i 7 punkter. Den första punkten, det är lagens och budens uppgift. Den andra, att någon är skyldig, nämligen alla vi människor, för att vi är syndare. Nummer tre, att någon är dömd till döden för ett brott. Ja, nämligen alla vi människor på grund av synden. Nummer fyra, att Jesus dömdes, korsfästes och dog i vårt ställe. Nummer fem, att Jesus uppstod från de döda. Nummer 6, att vi kan gå fria på grund av Jesus ställföreträdande korsdöd. Och nummer 7, trons lydnad. Aposteln Paulus gör en liknande sammanfattning av evangeliet i första Korinthierbrevet kapitel 15, vers 1-4. Där står det: bröder, jag vill påminna er om evangeliet som jag predikade för er, som ni tog emot och står fasta i och genom vilket ni blir frälsta. Jag vill påminna er om orden som jag förkunnade, om ni nu håller fast vid dem. Annars var det förgäves att ni kom till tro. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Ja, Jesus Kristus och hans gärning på korset är alltså det absolut mest centrala i hela den kristna läran och i evangeliet då. Och jag ska därför nu gå igenom varje punkt av de här 7 punkterna som jag tycker att Jesu gärning på korset vittnar om. Och den första punkten är då budens, lagens uppgift. Jag kanske först ska säga något om vad som menas med buden och lagen. När vi kristna talar om buden så avser vi ju vanligen Guds 10 budord, och har man konfirmerats så har man troligen fått lära sig dessa utantill. Med lagen så avser vi vanligen alla de budord som finns i de 5 Moseböckerna, och de är 613 stycken till antalet enligt judisk tradition. Lagen är kanske dessutom en dålig översättning från hebreiskan där det står Torah, eftersom det ordet egentligen betyder undervisning eller instruktioner. Så lagen utgör alltså undervisning och föreskrifter för hur ett rättfärdigt liv ska levas. Och detta gäller då främst för judarna. Men nu finns det en utbredd uppfattning i kristenheten att vi kristna måste leva efter Guds bud för att vi ska räknas som sanna kristna. En del avser då de 10 budorden och andra menar alla tillämpliga bud i lagen. En del går så långt att de till och med menar att vi inte kan vara frälsta om vi inte lever efter buden. Men detta är inte Bibelns undervisning. Egentligen är judarnas historia ett starkt vittnesbörd om att rättfärdighet, alltså syndfrihet och att vi är frikända inför Gud, att det inte går att vinna genom att försöka hålla Guds bud och lag. Gud har liksom visat oss detta genom judarnas historia, och det vi är skyldiga dem ett tack för. Istället är det så att Gud genom budorden vill väcka synden till liv, hör och häpna, så att vi blir medvetna om vår syndiga natur och vad den leder till. Det är budordens främsta uppgift, och aposteln Paulus är den som tydligast beskrivit detta i sitt brev till romarna, Och vi ska då läsa från Romarbrevet kapitel 7, vers 7-13. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först genom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt, du skall icke ha begär. Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Ty utan lagen är synden död. Förr levde jag utan lagen, men när budordet kom fick synden liv och jag dog. Då visade sig att budordet som skulle föra till liv blev till död. Ty synden grep tillfället och bedrog mig genom budordet och dödade mig genom det. Alltså är lagen helig och budordet heligt, rätt och gott. Har då det som är gott blivit min död? Nej, visst inte, men synden har blivit det, för att den skulle framstå som synd. Genom det som är gott åstadkom den min död. Så skulle synden genom budordet framstå som i högsta grad syndig. Och från Romarbrevet kapitel 5 och vers 20 så läser vi: men dessutom kom lagen in för att fallet skulle bli så mycket större. Men där synden blev större, där överflödade nåden ännu mer. Och sen i Romarbrevet kapitel 3 och vers 20 så står det: ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom, alltså Gud, genom laggärningar. Ja, vad innebär då denna andliga verklighet i praktiken? Jo, om man i egen kraft försöker vinna rättfärdighet genom att hålla budorden, då växer synden till liv ännu mer. Och detta har vi gång på gång sett exempel på i rörelser och sekter där lagiskhet är en hörnsten i läran. Alltså där det finns en sträng ambition att hålla Guds bud. Rätt använda är alltså buden och lagen goda, och dess levnadsregler utgör såklart riktmärken för en omvänd kristen. Men felet jag upplever att många gör är att man kräver att vi ska prestera syndfrihet i enlighet med buden och lagen för att säkra frälsningen. Men sammanfattat vid detta kan man säga att lagens och budens uppgift är att göra oss medvetna om vår syndiga natur och därmed vårt allvarliga utgångsläge. Sen punkt 2 här, den handlar om att vi alla är syndare. Och Bibeln är mycket tydlig med att varje människa har syndat och därigenom förlorat gemenskapen med Gud. Vi föds som syndare. Och ja, detta är det som kallas för arvssynd och som gör att många ogillar Martin Luther, eftersom han väl var den som satte fingret på det här ganska tydligt. Men arvssynden är trots det en sanning. För i Romarbrevet kapitel 5 och vers 11 så står det: därför är det så, genom en enda människa kom synden in i världen och genom synden döden, och så kom döden över alla människor eftersom alla hade syndat. Nu är det ju så här att synd handlar i grunden inte om att till exempel svära, stjäla, ljuga eller sådana saker. De här grejerna är istället symptom på det grundläggande problemet som började i Edens lustgård med Adam och Eva och deras begär att bli som Gud. Och det ska vi läsa om i första Moseboken kapitel 3, vers 4-6. Då sa ormen till kvinnan, ormen är då Satan, då sa ormen till kvinnan: ni ska visst inte dö, men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas så att ni blir som Gud. Observera nu att detta var en lögn. Och vidare så sa han att de skulle få kunskap om gott och ont. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat. Trädet var lockande eftersom man fick förstånd av det, och hon tog av frukten och åt, och hon gav också till sin man som var med henne, och han åt. Och där var det slut på det bibelstället. Ja, denna lust att bli som Gud, det är den ursynd som sedan gett upphov till allt annat uppror mot Gud jämte all omoral och övrig synd. Och denna ursynd handlar om ett begär efter att bli oberoende av Gud, att bli vuxen skulle man kunna säga, att vilja gå sin egen väg och själv definiera vad som är rätt och fel. Driven av ursynden vill man alltså själv vara Gud, eller som Gud, som sin egen Gud. Vi kan läsa något om detta i Jesajas bok i Gamla testamentet, kapitel 53 och vers 6. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Och det handlar då om Jesus. Det finns alltså ingen som går fri enligt Bibeln. Alla bär på denna synd. Och det säger också Paulus i Romarbrevet kapitel 3, vers 10-12 och även vers 23. Ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och man kan uttrycka allt det här så här då, att vi är alltså inte syndare för att vi syndar, utan vi syndar för att vi alla i grunden är syndare från födseln. Och som vi sett tidigare har då buden och lagen till uppgift att bevisa för oss att vi är syndare och att vi som sådana inte duger inför Gud. Det hjälper då inte att försöka ta sig själv i kragen och göra goda gärningar för att imponera på Gud. För när vi gör så, så väcks synden ännu mer till liv. Det stod ju i Romarbrevet, när budordet kom fick synden liv. Laggärningar är således inte vägen ur detta syndens dilemma. Och det säger Paulus också då i Romarbrevet kapitel 3, vers 20. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Ja, varje människas utgångsläge är alltså mycket allvarligt. Vi är alla syndare och har därigenom gått miste om gemenskapen med Gud. Och egentligen är det värre än så. Den tredje punkten, den handlar om att vi är dömda på grund av synden. Den som vill ifrågasätta Gud kan ju tycka att han är hård i sina domar och att Gud borde godkänna alla människor så som vi är. Att vi inte själva kan hjälpa hur vi är funtade och så vidare. Och på sätt och vis är det vad han just nu gör i denna världen. Här låter Gud oss vara mycket så som vi är från födseln. Men då är ju det onda i denna världen faktiskt en frukt av all vår ondska och vår synd. Vi kan ju inte skylla det här eländet på Gud då. Vi har faktiskt själva skapat all kriminalitet, omoral, egoism, individualism, tävlan, hårdhet, kyla, kärlekslöshet och så vidare, lite förenklat sett. Men nu är alltså Guds tanke att rädda varje människa ur detta syndens dilemma om man bara accepterar hans väg ut ur det. Vill vi inte acceptera Guds väg så blir vi kvar i ursynden, att vi själva vill vara som Gud. För att inse vårt behov av Guds hjälp måste Gud döma synden i våra liv, och just därför dömer Bibelns bud varje syndare skyldig till döden. Aposteln Paulus sammanfattar detta mycket kortfattat med orden: ty syndens lön är döden. Och det står i Romarbrevet kapitel 6, vers 23. Men efter döden väntar också en dom, vilket har att göra med att Guds vrede över synden finns där och väntar på oss. Antingen kan vi acceptera Guds väg och då erhålla evigt liv och slippa domen, eller så kan vi förkasta Guds väg och då bli dömda och gå evigt förlorade. Och det är vad Bibeln undervisar om. Och vi läser det från Hebreerbrevet kapitel 9, vers 27. Det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas. Och Romarbrevet kapitel 2, vers 5. Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. Och vi minns ifrån Johannes evangeliet kapitel 3, vers 16. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och i Matteus evangeliet kapitel 7, vers 13-14. Gå in genom den trånga porten, ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Och vi har så här långt sett på vad som är bakgrunden till varför Gud har ett glädjande erbjudande i evangeliet. Och utan denna bakgrund blir glädjebudskapet alltså ganska obegripligt. Skall vi därför förkunna ett fullt och sant evangelium som är förankrat i Bibeln, så måste också budskapet om synden, domen och evigheten vara inkluderat. Vi ser i Bibeln att detta var en del i det evangelium som också Paulus förkunnade, och det ser vi i Romarbrevet kapitel 2, vers 16. Han skrev: Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna, allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Ja, han nämnde alltså domen där också. Skulle evangeliets budskap stanna här nu, så skulle det ju definitivt inte vara något glädje eller segerbudskap. För så här långt så ser vårt utgångsläge helt hopplöst ut. Om vi förstår oss på synden och domen över vår synd. Men tack och lov, Gud är god och han har en fantastisk väg ut ur det här. Och då kommer vi till punkt 4 som handlar om att Gud tog all världens synd och skuld på sig själv. Ja, det är många människor som anser att Bibelns Gud är en hård Gud, men då hade de kanske bara stannat upp inför de här punkterna som jag gick igenom tidigare. När det gäller då korsets budskap. För Gud har alltså genom budordet dömt varje syndare. Men vore detta slutet så skulle Gud kanske kunna ses som en hård Gud. Men nu är Gud kärlek, som det står i första Johannesbrevet kapitel 4, vers 8. Och därför ordnar han också med en lösning på problemet som vi har med synden. Och Gud väljer då att själv födas som människa. Han träder fram som personen Jesus Kristus, Guds son, och tar själv på sig den dom han hade uttalat över alla människor. Jesus dör då en ställföreträdande död på ett kors i vårt ställe, helt övergiven, helt utblottad, slagen, plågad och pinad och hånad, och han tar all vår synd och skuld med sig upp på sitt kors och dör i vårt ställe så att vi kan gå fria från domen. Tänk att denna gärning förutsades långt före Jesu tid av Guds profeter, och vi ska läsa hos en av dem, Jesaja kapitel 53, vers 1-6. Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor. En smärtornas man och förtrogen med lidande. Lik en som man skyler ansiktet för. Så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull. Slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld lade Herren på honom. Ja, denna försoningsgärning i Jesus Kristus gjorde inte Gud för oss som någon slags belöning för väl utförda gärningar. Nej, Han gjorde detta just för att vi är syndare och för att vi är helt beroende av hans hjälp. Och det kan vi se i Romarbrevet kapitel 5, vers 68. Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa. Kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Om du nu tvivlar på att det var Gud som kom ner från himlen i mänsklig gestalt och dog på korset, så vill jag peka på några bibelord som tydliggör detta. Och vi börjar med Apostlagärningarna kapitel 20, vers 28. Ge akt på er själva och på hela den jord som den helige ande har satt er som ledare över, till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Alltså Guds blod i Jesus Kristus. Och så från Filipperbrevet kapitel 2, vers 58. Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt, då han blev människa. Han som till yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och så från Sakarjas bok i Gamla testamentet, kapitel 12, vers 10. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag, alltså Gud, utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. Och det största och mest unika i hela evangeliet är det faktum att Gud, himmelens och jordens skapare, blev människa och tog vårt straff på sig själv för att vi ska gå fria. Vi har nu kommit till den femte punkten om vad Jesu Kristi kors vittnar om. Och här handlar det om att Jesus uppstod från de döda. Nu kanske en del tänker så här att världen borde väl ha gått under om Gud som är alltings skapare och den som uppehåller allt, om han dog där på korset som Jesus Kristus. Men då måste vi dels komma ihåg att det var en kroppslig död. Jesus upphörde inte att existera i den stund han dog på korset. Gud är ju också ande, som det står i Johannes 4:24, och som sådan levde Jesus vidare när kroppen dog. Men han uppstod sedan också i sin kropp från den kroppsliga döden. Han kom tillbaka till livet. Korset var tomt och graven blev också tom. Och Paulus skrev så här i första Korinterbrevet kapitel 15, vers 3-8. Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna och att han visade sig för Kefas, alltså Petrus, och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på en gång, av vilka de flesta ännu lever medan några är insomnade. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlarna. Allra sist visade han sig också för mig. I Jesus Kristus blir Gud konkret och tydlig för oss om vi har svårt att greppa vem Gud faktiskt är. Det är därför härligt att vi har en uppstånden och levande Gud och frälsare som vi kan peka på när vi förkunnar evangelium. Det är ingen död guru eller död profet som är vår räddning, inte heller någon vanlig människa. Vi kan vittna om en levande frälsare som också har lovat att vara med oss till tidens ände, som du kan läsa om i Matteusevangeliet kapitel 28 och vers 20. Dessutom så ska Jesus komma tillbaka och samla sin frälsta skara till sig för att vi alltid ska få vara med honom. Så Jesu uppståndelse från döden är en garanti för att också de troende ska uppstå från döden. Jesus lever och hjälper de troende i vardagen. Den sjätte punkten handlar om att du kan gå fri. Du kan få evigt liv. Buden och lagen dömer oss alltså skyldiga som syndare, och som syndare går vi evigt förlorade om det inte vore för evangeliets löfte om frälsning genom Jesus Kristus till evigt liv. Romarbrevet kapitel 6 vers 23 säger: ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Jesus Kristus vår Herre. Och Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16 ännu en gång: ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och jag sa i den här punktens rubrik att du kan gå fri, inte att du med automatik går fri. Guds erbjudande i och med evangeliet gäller för alla människor, men det är ett erbjudande, inte en automatisk inkludering. Hela din frälsning och räddning hänger alltså på om du vill acceptera Guds erbjudande i evangeliet eller inte och sätta din förtröstan till det Gud erbjuder där i. Jag vill ändå mena att det är enkelt att ta emot evangeliets fria gåva, men denna enkelhet är alltså det som många gånger blir till ett hinder för de flesta. Vi vill av någon anledning inte ha det enkelt. Vi vill medverka själva och gärna göra det krångligt. Så det är alltså själva enkelheten som gör det svårt och utmanande. Och jag tror, som jag väl sa tidigare, att det bland annat var därför som Jesus sa att vägen är smal och att det är få som finner den. Det får inte plats något annat resgods på den vägen än Guds nåd. Vi tar det bibelordet en gång till, Matteus evangeliet kapitel 7 vers 14. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. Och så ska vi också läsa Hebreerbrevet kapitel 9 vers 27. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom. Och frälsa betyder ju där att han ska rädda oss undan vredesdomen. Människan är alltså på grund av syndens natur förbestämd till en evig förtappelse. Men eftersom Gud älskar varje människa vill han rädda henne till ett evigt gott liv genom det försoningsverk som han själv utförde i Jesus Kristus. Och Gud vill dock inte ha en upprepning av all den själviska ondska som har regerat på den här jorden, och därför låter han endast dem vinna frälsningen som accepterar evangeliets väg och accepterar att underordna sig Gud. Och då har vi kommit till punkt 7 som handlar, den sista punkten här, om vad korset vittnar om, och den handlar om trons lydnad. Från Bibeln kan vi alltså lära att laglydnad, budlydnad, inte är en framkomlig väg för att vinna rättfärdighet och frälsning. Det är i det nya förbundet trons väg som gäller. Och man kan då undra om det inte krävs någon som helst lydnad i detta nya förbund där vi blir frälsta av nåd genom tro. Nej, det krävs ingen budlydnad för frälsningen, men i trons och nådens rike finns en helt annan sorts lydnad som är baserad på kärlek till Gud. Och Paulus skrev om detta i Romarbrevet kapitel 1 vers 5. Där står det: genom honom har vi fått nåd och apostlaämbete för att bland alla hedna folk föra människor till trons lydnad för hans namns skull. En sann trons lydnad är alltså inte resultatet av helvetes predikningar och annan skrämselpropaganda. Den är inte heller resultatet av att man har läst Bibeln som en manual eller lagbok eller instruktionsbok. Trons lydnad är istället sprungen ur den nåd Gud skänkt genom Jesus Kristus, och den fungerar därför utifrån tacksamhet, fri vilja, lust, kärlek, trofasthet och glädje. Och trons lydnad växer till genom att man vandrar i umgängelse med Gud, i gemenskap med Gud. Till exempel genom bön och bibelläsning. Trons lydnad kan också kallas för att vandra i anden. Alltså att man försöker vandra med ett lyssnande öra till Guds vilja i vardagen och sedan vandra därefter. Och Gud kommer att uppenbara sin vilja på olika sätt i våra liv. Och det gäller bara att bromsa upp lite och försöka förnimma det som Gud vill, det som han vill förmedla. Det är i detta barnaskap till vår himmelske far som vi mer och mer frivilligt och glatt lever efter Guds vilja, utan att det är fråga om en jobbig budlydnad under hot och press. Paulus skrev något om detta i Galaterbrevet. Och vi ska läsa där kapitel 5, vers 16. Vad jag vill säga är detta. Vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Köttet här, det handlar alltså om våran fallna natur. Våran egoistiska natur. I Bibeln ser vi att Jesus levde till punkt och pricka efter lagens alla bud och genom det vann han den rättfärdighet som kommer av en sån laglydnad. Men hos Jesus såg vi också trons lydnad i aktion. Man kan säga att trons lydnad kan gå utöver budlydnad i vissa fall. Vi ser det i flera av Jesu gärningar på jorden. Till exempel botade Jesus sjuka på sabbaten. Men de skriftlärda ansåg att detta var att bryta mot sabbatsbudet. Men Jesus agerade helt i linje med faderns vilja och det var då fråga om just trons lydnad, alltså en hörsamhet gentemot Guds vilja i en alldeles särskild situation. Jesus hade friheten att avstå från att bota den sjuke, men han hade också friheten att hörsamma faderns önskan. Vilket han gjorde. Ett bibelord jag ska läsa här har något viktigt att förmedla oss i den här frågan. Och läs gärna hela berättelsen kring det här bibelordet som är från den första Samuelsboken i Gamla testamentet, kapitel 15, vers 22. Där står det, då sade Samuel, har Herren samma glädje i brännoffer och slaktoffer som att man hör Herrens röst? Se, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av baggar. En perfekt budlydnad behöver bara sträcka sig så långt som buden föreskriver och sen så kan man leva hur som helst i övrigt egentligen. Men trons lydnad kan i vissa fall, och kanske i många fall, sträcka sig långt utöver vad buden begär. Och det kan vi se ett resultat av i Jesu korsgärning. Jesus följde faderns vilja i allt och han blev lydig ända ut till döden på korset. Och den trons lydnad som Jesus levde i är såklart en god förebild då för oss. Men inte längre än vad vi upplever att Gud leder var och en av oss till såklart. Och när det gäller korsfästelsen så är ju den främst en förebild för oss när det gäller vår vilja att dö bort ifrån vårt självcentrerade liv. Att vända oss bort ifrån det. Så du kan alltså genom evangeliet gå fri och erhålla evigt liv. Och detta utan att du lever i en strikt lydnad efter Guds bud. Men den stora frågan blir då. Hur accepterar jag evangeliets fria gåva?